Äntligen är det vår i luften. En annan sak som är i luften just nu är pollen och insekter. Men lugn, det fixar vi. Hos oss på Circle K kan du tvätta bilen snabbt, enkelt och hållbart från endast 159 kronor. Så passa på att möta våren i en skinande ren bil. Välkommen till Circle K.
Du lyssnar på en podd från Nerikes Allehanda.
Välkomna till Konditionsbloggen-podden, avsnitt 18. Veckans gäst är dubbelsvensk mästare i cykel och gjorde EM-debut i somras. Men Jakob Ahlsson, du får frågan som alla andra först. Vad är det längsta du har sprungit?
Ja, den frågan man har längtat efter så mycket. Nej, men jag har kollat upp lite faktiskt. Det längsta jag sprungit då som cyklist var 13 kilometer.
13 kilometer, ja. Det är nog nästan rekord tror jag i kort distans.
Ja, faktiskt.
Det är något med cyklister. De
men jag vet inte, det kanske var lite fusk också för jag såg det var för 8 år sedan också.
Ja. Nej, men det räknas.
Nej, men jag har faktiskt kört också en gång 10 varv i trappan där i Kvarntorpshögen.
Ja.
Så det blir väl kanske också nästan
10
kanske.
11, ja, 10-11 där.
Så det, men det var nog kanske rekord i tid kanske.
Ja. Ja, för det tar ju lite längre tid. Vad fick du för tid?
1:30 tror jag.
Ja, men då, det är godkänt, 9 minuter per varv.
Ja, men det var första gången som jag körde. Och ända hittills. Ja, ända.
Men cyklister tycker inte om att springa. Det har jag konstaterat när jag suttit och pratat med Emilia Fahlin och Adam Axelsson och Mattias Wengelin och sådär. Det är de som har sprungit minst.
Ja, nej, det är väl så lite genomgående för cyklister. Man är ju inte van alls, så det gör ju otroligt ont i benen direkt efter när man har ju konditionen liksom.
Mm-hmm.
Men musklerna är ju inte alls van, så man får ju ont i flera dagar efter typ.
Man är inte van vid stötarna helt enkelt.
Nej, så det är nog bra. Det kan nog vara bra om man kan försöka hålla upp någon kontinuitet och man kan få de stötarna, för man får ju inte alls några stötar från cyklingen. Det är ju bara alltså inget sånt alls.
Var det inte Wout van Aert som la ut något på Instagram om att han var ute och sprungit en mil dagen efter någon seger här?
Ja, det går ju lite. Jag vet inte, de cykeltrossåkarna där kör ju lite löpning, för de kör ju löpning också på vintern under när de kör tävling och när man går av cykeln och springer med cykeln. Så jag såg att han hade kört då det längsta loppet på säsongen då, Milan och San Remo tror jag det var, förra helgen för 2 veckor sedan, så körde han nog en mil precis på morgonen därefter, så det var ju lite tufft.
Ja, verkligen. Och det var ingen dålig fart heller tyckte jag som löpare. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var, men det var typ lite över 40 eller något, dagen efter ett monsterlopp.
Ja. Nej, de är ju helt osannolika på att springa också.
Mm. Du, som jag sa i inledningen här, så är du regerande svensk mästare på tempo och gjorde debut på EM i fjol. Och då tävlar du för svenska kontinentallaget Motala AIF Serneke Alibike.
Precis.
Hur sa man det så?
Ja.
Allt det där ska vi prata lite mer om. Men vi måste börja med var du är just nu i din satsning. För du kommer inte köra för det laget i år.
Nej, så blir det inte i år. Så det var väl, jag vet inte, det kom till lite mer under hela säsongen egentligen förra året. Att det gick väl inte kanske precis som jag hade hoppats. Liksom. Det började med sjukdom där på våren och missade en del tävlingar som var de som hade sett fram emot mest liksom, med laget utomlands. Då.
Ni skulle köra både i Kroatien och Holland var det va?
Ja, det var det som var planen då, att köra de två etapploppen där i början av säsongen, typ mars-april förra året. Då. Så det var det som jag hade sett fram emot egentligen hela vintern och tränat för förra året. Men så blev det inte då, med lite sjukdom och sen lite skador. Och så hela säsongen var ju lite präglad av det på linjeloppen då.
Mm.
Och det var väl det som gjorde lite också att jag ville satsa extra hårt på tempo SM och min temposatsning då förra året.
Mm. Men vad har hänt sen dess då? Jag menar, i vinter, du har tagit beslut om att inte...
Ja, nej, det var väl... Jag körde då min sista tävling i oktober förra året på tempo. Och då efter det var det kändes det ju så, vad ska jag göra nu? Liksom. Jag visste inte helt säkert då heller om laget skulle fortsätta till det här året heller. Så jag bestämde väl då egentligen efter då i oktober där, så tog jag väl i alla fall 1-2 månader där jag inte cyklade någonting. Typ.
Mm.
Det jag inte visste hur jag skulle göra.
Du höll inte ens igång träningen?
Nej, jag cyklade typ ingenting på 2 månader. Så då, men det vart ju segt också, man är ju så van att träna så det blir konstigt också. Så det började väl komma tillbaka liksom, att man vill hålla igång lite. Och jag vet ju fortfarande, jag var ju från en svensk mästare så jag ville ju Alltså jag tycker fortfarande det är kul med tempo. Jag gillar att satsa på tempo. Så jag bestämde mig då någonstans vid årsskiftet att jag i alla fall ska satsa på tempoloppen i år.
Mm. Så det blir liksom en renodlad temposatsning. Det är ganska ovanligt.
Ja, det har nog inte så många gjort. Speciellt inte när man bara ska... Jag ska ju bara köra i Sverige typ, som det ser ut då. Och det finns ju inte så många tävlingar heller. Så nej. Det blir väl de tävlingar som finns hos hem. Men sen som uppladdning då inför SM som går i juni.
Mm, mm. Om man går in lite, alla är väl inte jätteinlästa på cykel. Jag tror att många löpare lyssnar på den här podden. Linjelopp är ju det vanliga som man ser när det är många cyklister i en klunga.
Ja,
massstart helt enkelt.
Ja.
Med typ 6-7 cyklister i varje lag oftast.
Och sen första över linjen vinner.
Första över linjen vinner. Tempolopp är som skidåkningen var förr kan man säga. Intervallstart. Man startar ofta 2 minuter mellan ungefär.
Ja, något sånt. 1-2 minuter.
Och cyklar, det kan ju vara väldigt olika. Det kan vara en väldigt kort prolog eller också kan det vara upp till 45 kilometer körde ni i sista loppet i fjol.
Ja, precis. Det är ju lite olika. SM förut har ju alltid gått på 5 mil.
Mm.
Men nu senare, 3-4 åren har det varit 3 mil på SM då. Mm. Men det kan ju vara olika. Det kan vara en prolog på 3 kilometer också med intervallstart. Och det är lite olika.
Mm. Vad är det som har gjort att du har fastnat just för tempo?
Ja. Har väl alltid egentligen tyckt att det har varit kul liksom, när man bara har sig själv att man behöver inte ta hänsyn till på linjeloppen är det oftast en taktik inblandad och man ligger ju oftast och man kör ju inte allt vad man har på linjeloppen direkt. Nej. För de är oftast 3-4 timmar långa så det blir ju många stunder man kanske inte det mest rullar på liksom, man tar inte i sig jättemycket, man ligger väl på någon slags ändå, kanske lite över någon distans puls liksom.
Mm.
Och sen är det väl korta sekvenser liksom som avgör hela loppen eller om det är en spurt på slutet. Men tempoloppen blir ju mer mer som löpning kanske eller att man om man ska försöka slå sitt pers liksom på en speciell distans typ att man kör på hela tiden på det man
man ligger på gränsen liksom.
Ja, precis.
Ja. Men det är inte alla cyklister som tycker att det är det roligaste.
Nej, det är det ju verkligen inte. Det är väl men jag vet inte om det är det är väl om man tycker det är kul. Liksom. Många tycker ju att det är kul att vänta på en spurt liksom, och sen göra upp ett linjelopp i slutet.
Mm.
Men jag har alltid gillat tempoloppen när man är bara med sig själv. Och sen, det är lite som kanske backarna typ, på tävlingar om det är berg. Liksom. Men det finns ju inte så mycket berg i Sverige. Så.
Nej.
Men det är ju lite mer liknande tempolopp kanske. När man
kör då blir det också var man för sig själv lite grann.
Ja, men lite mer så i alla fall.
Mm. Men man måste ha ett ganska speciellt psyke för att liksom... Det är ganska plågsamt.
Ja, det är det ju faktiskt. Jag tror det passar mig ganska bra. Jag tycker det är kul att köra på tempo. Dock så gillar jag ju inte typ att springa fort på en mil. Liksom.
Mm.
Det blir lite samma, men det tycker jag inte är kul.
Det man är bra på blir roligt, är det inte lite så?
Ja, men så var det lite på SM förra år på tempo. Då, visst, man kör ju på sin gräns. Liksom. Men när man har den dagen, då var det som att... Det inte ens var jobbigt typ, nästan.
Mm.
Att man kunde köra liksom på sin... Alltså, ta i så mycket man kan, men det var inte så plågsamt. Liksom. Det kändes mer som man flög fram typ, eller flöt. Liksom.
Mm. Mm. Ja, vi ska återkomma till SM där sen. Men lite mer om tempo. Det är ju rätt speciellt också. Just själva utrustningen och allting. Till att börja med så är det en helt annan cykel du kör på då.
Ja, precis. Man har ju... När man ligger i klunga då så har man ju inte samma... Alltså vinden är det viktigare och vindluftmotståndet liksom.
Mm.
Så i klunga då har man ju folk framför den som skyddar den från vinden. Men på tempo när man kör själv då så blir det ju alltid viktigare att vara mer aerodynamisk då. Så cykeln är ju lite annorlunda av styret och så man har ju händerna ihop liksom på ett annat sätt än på...
Man ligger liksom mer ner för att få luften gå runt den.
Ja, precis. Man ligger ju typ på styret på ett annat sätt och sen har man ju lite annan hjälm och så.
Mm. Väldigt aerodynamisk, häftig hjälm brukar det vara.
Ja, den är ju speciell.
Ja.
Och sen är det väl lite andra dräkt liksom på kläderna som ska vara så tajt som möjligt och än vad man har. Man har inga fickor och så, utan det är bara dräkten.
Mm. Och så brukar det vara täckt bakhjul också, va?
Ja, precis. Man har täckt bakhjul och sen kan man ju kanske köra med lite högre framhjul liksom på profilen där på, än vad man gör på linjelopp.
Mm. Allt för att få det så aerodynamiskt som möjligt liksom.
Ja, precis.
Testar man det där i vindtunnel och sådär som man håller på med i bil, när man kör racing med bilar liksom, så testar man alltid vindtunnel för att se aerodynamiken. Kör man det i cykel också eller?
Ja, det finns ju absolut de som gör. Proffslagen lägger mycket på sånt. Mm. Och testa på velodromer också för att se liksom, för att få det perfekta med allt material. Mm. Så det läggs ju mycket energi och tid på det här. Speciellt för tempospecialisterna, men också för de som satsar på etapploppen är det ju otroligt viktigt när det är typ ett tempo på Tour de France. Mm. Så kan man ju tappa mycket tid om man inte har liksom, de bästa förutsättningarna jämfört med de andra.
Ja, det är klart. Där handlar det mer om att minimera skadan liksom, som ett tempo.
Ja, både och, men de bästa nu för tiden är ju nästan, de är så bra så de kan vinna etappen också liksom, på tempo. Mm.
Hur är det med träningen då? För nu satsar du enbart på tempo i år.
Ja.
Tränar du annorlunda då än vad du gjorde när du var linjeloppcyklist också?
Ja, lite annorlunda har det blivit, men det är väl mer också på grund av man har lite mindre tid nu då, när jag satsar lite på skolan också.
Mm, mm.
Så, men jag försöker väl träna på helgerna då, så mycket jag kan med distanspass och så. Och sen vardagarna blir väl lite mer kortare pass.
Mm.
Men ja, vi får se hur det, jag har inte varit van med att gjort på det sättet innan. Så vi får se om det blir någon stor skillnad eller om man kan fortsätta så ändå. Förut har jag kört mycket distanspass liksom mest för att ha uthålligheten till linjeloppen. Och sen, men det har funkat ganska bra för mig att träna på det sättet. Att träna mycket distanspass, sen har man ändå, alltså, det har ändå funkat bra på tempo ändå. Liksom.
Mm.
Men nu blir det ju mer att tempoloppen är inte så långa så man behöver inte samma uthållighet som på linjeloppen.
Nej, det är sant. Tror du att det här kan bli ett lyft, att du blir ännu bättre på tempo nu? Eller är det mer att hålla i det, den nivån du har? Liksom, i och med att du ändå minskar träningsdosen lite?
Jag hoppas väl på att det ska kunna bli ett litet lyft, men det är kanske blir svårt. Det är svårt att veta. Jag har inte så mycket erfarenhet att träna på det sättet jag gjort nu. Då.
Mm.
Så vi får se om det kan bli ett lyft eller om det får försöka minimera tappet av distans. Nej, men jag tror att det ska nog bli bra.
Mm. Har du tagit hjälp av någon tränare eller kör du på egen hand?
Nej, jag har kört mest på egen hand. Under hela min karriär egentligen har jag väl gjort det som har passat mig liksom. Mm. Och testat mig fram på till en väg som den har ju ändå varit framgångsrik, tycker jag.
Ja, men verkligen. Det är inte så himla lätt att veta. Liksom, det finns ju inget liksom, brett cykelkunnande i Sverige nu för tiden ändå. Så det...
Nej, det finns ju inte jättemycket. Så för mig har det varit så att prova sig fram. Och sen efter tid har jag märkt att det här går ju ändå ganska bra. Liksom.
Mm.
Så sen fortsätter det. Och sen såklart kan man finjustera och göra så. Så på grund av det vet jag inte exakt hur det blir nu när jag har ändrat mitt upplägg lite som jag har kört med egentligen i 4-5 år innan.
Mm.
Så vi får se.
Mm, mm. Du, jag bad ju dig ta med ditt favoritträningspass också. Nu när du pratar träning så får du berätta om det.
Ja, favoritträningspass då. Jag har ju kört mycket då, som jag sa innan. Alltså jag har lagt mitt fokus egentligen på distanspassen. Mm. Och försökt köra liksom, men 4 timmar är för mig ett pass som, då känner jag att det var ett bra pass liksom. Mm. Ett bra distanspass. Och sen har jag ofta kört så 4 timmar liksom 3 dagar i rad. Sen tagit en vila då. Och sen försökt hålla på så liksom. Och det brukar funka riktigt bra.
Okej.
Okay, då får man ju in ganska mycket tid liksom.
Det får man ju. 4 timmar 3 dagar i rad. Det är en rejäl träningsdos. Men det är i och för sig. Det finns väl få idrottare överhuvudtaget som tränar så mycket som cyklister gör. Det,
ja, jag vet. Det. Grejen är väl att man kan ju träna ganska mycket utan att man får ju inte direkt några... Alltså, det är ju svårt att träna för mycket. För man kan ju typ träna så mycket, så länge man vilar på den vilodagen där så går det ju bra liksom. Det är inte som, visst, om jag skulle prova att springa 3 dagar i rad liksom, det hade ju kanske inte gått.
Men börjar du om sen och kör 4 mil 3 dagar i rad igen, eller gör du annat sen efter?
Nej, alltså när det har funkat som bäst liksom, med träningen till, som jag till själv, som har känt liksom, det här ger det bästa svaret liksom, på att formen går, man känner blir starkare för varje pass.
Mm.
Då har jag ofta kört liksom, 4 timmar, 4 timmar, 4 timmar. Och sen vilat ändå. Och sen börjat om då.
Mm.
Och sen fortsätt så. Men sen det är ju inte en, kanske så hållbart. Så till slut tar man väl lite vilodagar mer. Liksom.
Mm. Mm. Men det här är grundsäsong?
Ja, vinter, ja, det blir mer vinterträningen.
Mm.
Så det har ju funkat bäst när det har varit. Jag har tränat mycket i Sverige typ under tiden från pandemin kom och så då tränade jag mycket, det var då jag tränade som mest egentligen, då körde jag nog mest av den här repetitionen. Men då gick det väldigt bra typ, för vissa månader under vintern var det typ ingen snö.
Nej.
Så då kunde jag göra sådär, liksom gå ut till klockan 10 och sen var man hemma typ vid 2. Typ. Mm. Så ja, det funkade för mig.
Ja. vad gör du under tiden? Lyssnar du på någon musik eller poddar eller kör du bara helt tyst?
Alltså oftast så lyssnar jag på musik. Ja. Bara för att ha någonting i huvudet. Liksom.
4 timmar, det är ganska mycket tid med sig själv annars.
Ja, det blir ju, man blir lite galen kanske, men jag vet inte. Lyssna på lite musik sen ibland, nu är den här vintern, jag lyssnar på lite böcker ibland typ. Mm. Men det är så där man hör inte så bra typ när det blir brus och så. Mm. Och det är svårt om man missar några ord, sen bara missar man lite så tänker man på något annat. Så musik är det som funkar bäst egentligen.
Mm. Men du måste gärna höra att Fritz rör trafiken eller?
Ja, det kanske är bäst så egentligen. Men jag, nej, men jag försöker alltid cykla på de vägarna där det inte är så mycket bilar. Mm. Så det finns ju ganska mycket vägar, bra träningsvägar runt omkring Örebro typ åt alla håll.
Mm. Mm.
Så det går att hitta de vägarna där man inte behöver köra än så mycket bilar. Och så det är det jag försöker alltid göra.
Ja.
Hemmaborgen är podden där jag, Fredrik Karlsson.
Och jag, Elena Lövholm.
Gör vårt bästa för att hålla koll på läget runt ÖSK. Ibland går det bra. Känslan är att det är positivt och det är mycket på grund av Christian Järlers ledarskap.
Och ibland lite sådär.
Mm. Jag stänger av ljudet på min telefon?
Ja.
Ska jag det?
Det kan du göra.
Ja, men det gör jag när jag nu. Så.
Så.
Så nu, nu ljudet av.
Nu Fredrik redo och podda.
Hemmaborgen finns på Spotify. Prenumerera och lyssna på ett nytt avsnitt varje tisdag.
Vad lång distans kommer du på 4 timmar så där, när du kör din maraton?
Alltså, ja, det beror på lite då, om det är på vintern eller på sommaren. Ja. Men vanligt på vintern är väl så där runt 10-12 mil typ.
Mm.
Kanske. Om det är liksom ingen snö och kanske inte storm liksom, då är det väl någonstans där. Sen om man kör på sommaren med landsvägscykel eller tempocykel, då kan man ju såklart köra fortare liksom. Då kanske man kan komma alltså några mil till.
Mm. Mm. Men lägger du in lite liksom fartökningar och så här eller konstant?
Nej, det var det jag skulle komma till lite där på mitt favoritträningspass. Mm. Det är väl mest konstant fart liksom. Men sen har jag ju pulsmätare och vattenmätare, så jag vet på kraften och så man kan se. Egentligen är det väl meningen då att jag höjer vatten lite efter varje sån där, alltså när det, alltså jag känner att jag blir, när jag känner att det blir lite bättre liksom, jag höjer vatten lite hela tiden så här varje vecka liksom, så ser man ju att man blir bättre. Men sen då, mitt favoritträningspass på sommaren då egentligen är väl att man kör kanske 3 timmar med en fast, alltså en konstant distansfart liksom. Sen kanske man kör sista en halvtimme eller 40 minuter på slutet med, inte upp liksom på tröskel, men lite hårdare liksom i alla fall.
Mm,
på något litet varv som man har hemma kanske eller någonting.
Mm,
eller att man byter då till tempocykeln kanske och kör 30 minuter, en timme på den då.
Ja, hur mycket kör du på tempocykeln i träning liksom?
Det har varierat lite, men jag märkte väl lite för 2 år sedan att desto mer man kör på den, desto bättre blir det egentligen.
Mm.
Så jag körde ju mycket på tempocykeln under det året där pandemin var 2020.
Mm.
Då körde jag ganska mycket på tempocykeln, för då fanns det mycket tid liksom att göra det, för det fanns ju inga tävlingar heller. Så då körde jag mer på den. Då gick det bra på SM, och sen året efter då hamnade tempocykeln lite i skymundan typ, för då fanns det mer tävlingar och då var det kul att köra de tävlingarna, och då körde jag mer på linjecykeln.
Mm.
Men då gick det ju lite sämre på tempo SM också. Så till förra året då var det ganska bra, att då gick det inte så bra på linjeloppen, så då tänkte jag okej, nu ska jag satsa mig på tempot igen. Nu ska jag liksom ta tillbaka det där SM-guldet.
Mm.
De var ju otroligt surt där 2021 att missa det med typ 3-4 sekunder.
Mm. Mm.
Så då blev det så, då blev det mer tid på tempocykeln och då gick det ju bättre igen.
Mm.
Det är nog bra att köra så mycket man kan på den, även fast det kanske inte är det allra roligaste alla gånger.
Nej, det låter som att det är en framgångsfaktor. Har du haft den ute något hittills i år? Eller?
Jag har haft några pass i år. Det har ju varit ganska bra väder ändå nu senaste, så jag har haft den några gånger ute.
Mm. Mm. Vad är det som inte är så kul med det då, som du sa? Är det jobbigare?
Nej, men det, jag vet inte. Det känns mer som, jag vet inte hur man ska förklara riktigt, men det, när man väl cyklar mycket på den andra cykeln, typ linjecykeln, då känns det skönt att fortsätta med den liksom. Och sen får man nästan tvinga sig själv till att köra på tempocykeln egentligen. Och man måste nästan göra det också om man vill, alltså, man vill prestera på den.
Mm. Men är det, blir det lite annorlunda liksom, i och med att ha olika ställning på kroppen och sådär, blir det lite andra muskler också som...
Ja, det blir ju lite annorlunda sittställning då när man är mer framåtlutad liksom. Så det blir lite jobbigare. Så på andra sidan kan man ju vara ganska avslappnad och köra på liksom, liksom mer uppåt slutet. Mm. Men tempstycken är lite annorlunda då när man ligger ner. Men när man har kört, alltså jag känner det oftast att när man har kört några pass, liksom, då vänder man in sig. Liksom, då börjar det kännas bra på den också. Mm. Så det är mer att hålla igång med den.
Du har ju varit inne på din SM-historik här lite grann. Du klev väl upp i seniorklass 2017 tror jag?
Ja, det stämmer nog.
Och som för många andra så blir det ju några tuffa år där när man ska upp och konkurrera med de bästa efter att ha varit bland juniorerna där. Men 2018 var du 28 på tempo SM, 2019 var du femma och sen 2020 då slog du till med det första guldet. 16 sekunder före Tobias Ludvigsson som är 8 år äldre och hade varit proffs sen 2010. Och han tror han var 4 på en etapp i Italia, va? På en tempoetapp just. Han är tempo, lite av en tempoexpert även han.
Ja.
Och då tvålar du dit honom på SM 2020. Berätta om det. Det måste ha varit väldigt häftigt.
Ja, det var ju nästan... För mig då var det nästan overkligt typ att... Jag skulle vinna där och jag trodde verkligen inte det innan. Jag hade väl hoppats på pallen liksom, men 5 året innan tänkte jag väl pallen kanske kan gå. Men Tobias har ju varit liksom ouppnåelig för de flesta de senaste 2-3 åren innan där också. Så han vann ju med 2 minuter året innan och kanske jag för mig att han var över 2-2,5 minuter för mig typ 2019 då, mot 2020. Mm. Och 2018 där när jag körde mitt första tempo som var 5 mil då var jag ju så här kanske 5-6 minuter efter honom. Liksom. Ja. Så då tänkte man väl inte direkt att man skulle vara där uppe och
om 2 år ska jag slå honom.
Nej, det var inte ens nära. Ja. Men nej, det var ju helt otroligt. Det var nog mitt bästa minne egentligen från alla tävlingar jag har kört. När jag vann tempo SM första gången. Då. Så det var ju konstigt nästan. Det var ju bara svårt att ta in efteråt att man hade slagit honom.
Mm-hmm. Det var utanför Jönköping va, om jag minns rätt.
Ja, precis, det var 3 år i rad tror jag i Lekeryd som är precis utanför Jönköping. Mm-hmm. Så det var ju lite hemmabana för honom också, han är från Jönköping.
Just det. Hur var själva det loppet då? Hade du hans tider att gå på liksom, eller hur?
Ja, vi körde med radiokontakt då, från bilen till mig då, som man kan göra på tempo då, när man har följebil efter. Så vi hade ju lite tid. Han hade ju vunnit året innan, så han startade ju sist då. Och sen tror jag startade kanske 3/4 sist kanske. Mm. Något sånt. Så jag hade ju lite tid, men det är svårt på tider också när man, sen är det kanske 2 minuter mellan dem, så han var ju 10 minuter efter mig kanske.
Så du fick lite baktid då i slutet bara?
Ja, så det är ju svårt när man gå på baktider då. Mm. Men jag visste väl från radion, jag kommer ihåg att det var jämnt, ganska jämnt. Jag vet att jag låg nog 3 bara efter ett varv. Man körde 2 varv på ett 15-16 kilometers varv. Mm. Så jag låg lite efter, men...
Polisen, Mikael.
Mitt ex är försvunnet.
Den 15 maj 2018 ringer en man till SOS Alarm. Hans exfru, Lena Westrum, är försvunnen.
De har sprungit runt och letat här och telefonen är avstängd och han förstår ingenting.
Nu finns båda delarna av Krimstad om Gärstamordet att lyssna på i din poddspelare.
En lufttorkad fond på vatten och salt serveras med pulveriserad skaldupotät och 2 ml O2 från Skogsmålarkloster. Varsågoda.
Tappat suget på torra dieter? Prova Yasen, medicinsk viktminskning som håller över tid. Yasen, kliniskt bevisad viktnedgång.
Sen var det mer bara att köra på hela vägen in. Liksom. Det var inte så mycket att spara på. Men sen att de kroknade väl också lite, de då som var för mig. Ja.
Men man tar ju alltid ut allt såklart som man har i tempo. Men det måste ändå bli att det blir lite extra när det är så jämnt. Och man vet
ja, men det var verkligen sista 5 kilometer, tror jag. Då var det en ganska lång raka där. Mm. Så då var det ju, jag kommer ihåg att de skrek då i radion att det är jämnt. Liksom. Mm. Så det var ju bara att köra på allt man hade. Liksom. Och sen var det också att jag började se han som startade 2 minuter framför mig där på slutet. Mm. Som hade någon lite extra att gå på där. Så man kunde se att de tog in lite på han hela tiden också. Mm. Så man hade väl det som går på lite. Men sen när jag kom i mål, visst. Jag visste att jag hade kört ganska fort. Så åkte jag ju själv på min cykeldator. Men sen att de skulle säga att jag skulle vinna också, det trodde jag inte.
Hur utpumpad är man efter en sån här insats?
Både och, liksom man har ju tagit i allt man har, men man blir ju inte på samma sätt som ett typ ett 4-timmars lopp, liksom. Då är man ju mer trött, liksom. Men där visst, man är ju utpumpad efter den. Så man får ju åka och lägga sig där någon litet avslutning.
Mm. Jag kollade ju sjuka farten ni har. Jag kollade på SM i år, eller i år, 2022 då, såklart. Då snittar du 53 km i timmen.
Ja, det var väl lite att ta i, men kanske där de, när de mätte, kanske var lite långt där. Aha, de mätte, okay. Kanske, men ner, på min cykellåt hade jag 51.
Då. Ja, men ändå, över 50 km i timmen i 35 minuter.
Ja, det går ju på. Alltså. Så, men det var nog högsta snittfarten jag har fått på ett tempolopp där i 2022. Mm. Som då, innan har man väl varit uppe där runt, men runt 50 liksom. Men det var 51, och så det var ju...
Ja. Var det en snäll bana liksom som gjorde att
det blev? Det var ju banan i jämförelse med året innan då, i Lekryd var ju ganska stor skillnad nu i Uppsala då, förra året. Den var ju mer ut och tillbaka liksom på en helt, alltså helt flakt. Där, utanför Uppsala, så det var ju inte några backar, men i Jönköping är det ju mer upp och ner typ. Så det var ju ganska stor skillnad, så jag tänkte väl själv att banan i Uppsala skulle passa mig sämre egentligen, för jag gillar ändå backarna typ, och den är lite mer upp och ner, men sen på något sätt var det nästan tvärtom typ, så nu vet jag inte vad, men den passade mig ändå, verkar det som.
Ja, verkligen. 2021 däremellan, då blev du tvåa. Ja. Du var före Ludvigsson igen, men du var... Var det 4 sekunder bakom Hugo Forsell?
Ja, jag tror att det var 4 sekunder, ja.
Så det var ju samma... inne på, det var lite surt.
Ja, det var ju samma bana. Jag körde väl ungefär lika
fort. I Lekeryd där.
Ja. 2020 och 2021, men jag tror jag hade ungefär samma tid. Men Hugo, min lagkamrat då, var ju 4 sekunder före mig. Men det var ju segt. Det var ju inte kul. Då hade det nästan känts bättre om man hade blivit snabbare med en minut. Liksom. Så hade det varit... Då hade man känt att han var ju mycket bättre, men nu var det liksom en liten marginal som var lite surt.
Ja. För det är klart, även om man har gett sitt allt, så känns det att 4 sekunder finns det alltid att hitta någonstans. Liksom.
Ja, men det tror jag väl kanske ändå att man kan kanske kräma ur. Liksom. Men det är väl svårt att säga efterhand, men när man väl är där, då kör man ju där man har. Liksom.
Exakt så. Men så 2022 då tog du tillbaka tröjan. Vann med hela 55 sekunder då på den här banan i Uppsala som du inte trodde du skulle passa lika bra. Då var det liksom kross. Och då Edvin Lovidius tog silveret och Ludvigsson var trea, över en minut bakom.
Ja, det stämmer. Det trodde jag väl inte heller då. Då hörde jag också på radion då, vid vändningen, och då ledde ju Tobias över mig med några sekunder, 3-5 sekunder kanske. Och sen var väl Hugo Forsell då, några sekunder, ja, någonstans där omkring liksom. Så jag tänkte väl då, nu är det jämnt liksom, så nu får man ju köra på om man ska ha en chans på det här, liksom, på tillbaka vägen. Men ja, på tempo, det är alltid bra att man får inte gå ut för hårt. Liksom. Då är man ju körd typ, i slutet. Så jag hade ju sparat en del kraft kvar tillbaka vägen. Och det var ju då en del kraft mer än de andra då, uppenbarligen.
Ja, de kroknade och du var starkare på andra halvan.
Ja, det vart ju hela avståndet till, i alla fall Tobias var ju på tillbaka vägen, så det var ju... Jag måste ju ha kört en del fortare än på loppflaggen.
Hur tänker du när du lägger upp loppet?
Jag tänker väl att jag försöker köra liksom ändå jämnt. Typ. Men det beror på mycket och vad det är för bana. Typ. Nu var det helt platt. Då är det, om det är backar, typ, då måste man nästan alltid köra fortare i backarna. Typ, för annars tappar man för mycket på backarna om man kör för långsamt i backarna. Men nu när det var helt platt, och då var det ju mer att försöka köra mer jämnt. Men då blir det mer beroende på hur vinden är liksom. Så nu, då hade jag väl kollat lite innan, då det skulle vara motvind egentligen, lite ut, tror jag. Och sen skulle det nog vara lite medvind hemma, eller om det var tvärtom kanske. Så jag hade nog sparat lite extra kraft tillbaka vägen då, för att kunna trycka på mer. Och i motvinden måste man ju då, som backarna, köra på lite hårdare. Så jag körde väl på då, men sen vet jag inte om det var lite, det var nog inte så mycket vind, för det var ju inte så någon direkt motvind på tillbaka vägen heller. Men jag hade ju då kanske... sparat lite då tillbaka vägen. Så man var ju inte på max där liksom. När man var vid vändningen då hörde att det var 3 sekunder efter. Liksom. Då var man ju inte på max. Liksom. Då var det ändå skönt. Så att nu är det ändå jämnt när man fortfarande var.
Har du cykeldator så du kan se när du tävlar? Att, liksom, puls och watt och så?
Jag har ju cykeldator. Men mest för att se, kanske lite se farten och för att se vatten. Typ. Pulsband brukar jag inte köra på tävling. Så det kollar jag väl lite på mest för att se farten egentligen och tiden typ. Okay. Ja, för att hålla koll lite.
Jag tänker annars hade, som löpare så tänker man att då springer man ju ofta och kollar på pulsen liksom, så man inte ligger för högt i början.
Mm.
Men det jobbar man inte med här.
Nej, men det kan man väl göra, men jag tycker att man blir mer psykad nästan. På träning kör jag alltid med puls och då håller jag koll mer. Men på tävling då, jag vet inte, då känns det som att det är mer i vägen.
Du skulle inte våga ta i så mycket som du behöver då kanske?
Jag vet inte, eller så är det bara en vanlig sak att det är skönt att slippa den nästan. Man vet, det spelar inte så stor roll ändå vad pulsen ligger på, liksom, på 30 minuter, det är vad det är.
Mm. Du hade en speciell uppladdning för det där SM-loppet också. Du var inne på det att du missat ett gäng tävlingar på grund av sjukdom där på våren som du satt mycket framåt. Men du hade revbensskada också.
Ja, precis där. En månad innan SM egentligen, då kändes det ändå okej. Liksom, då hade jag kört mycket tempo. Jag visste att det bara, jag ligger i bra fas för SM. Och det, nu är det bara den sista finslipningen som ska in liksom, innan SM. Men sen då sista, jag hade klarat också. Jag hade kört mycket, ganska mycket tävlingar ändå. Vi har kört lite tävlingar i Norge och Danmark och det hade liksom formen, efter lite jobbigare sjukdomar på våren, så kändes formen liksom, nu är det på gång ändå.
Mm.
Och vi hade liksom tagit igenom mycket tävlingar där i maj mest då. Men sen var det sista tävlingen då innan SM då, som var väl på nationaldagen då. Så det var väl 2 eller 3 veckor innan SM. Mm. Så då var det en stor krasch då, som jag kraschade och slog i revbenen rätt hårt i asfalten då. Så då kändes det ju helt uppgivet och största målet för säsongen var ju liksom alltså borta, typ, för jag kunde knappt röra mig då, så jag tror jag tänkte väl bara nu är revbena inte brutna kanske, men spricker liksom.
Mm.
Så jag kunde ju inte cykla eller någonting då på ja, i alla fall en vecka som jag inte körde något typ, och då var det liksom 1-2 veckor kvar till SM, så då kändes det ju hopplöst. Typ.
Mm.
Men sen ja, jag fick lite pepp där från ledarna i laget som sa att ja, jag har gjort jobbet innan liksom. Och det här kan vara kanske, de sa väl att det kan vara bra kanske att få en lite viloperiod liksom, men jag var ju bara nej, det är inte så här jag vill ha min uppladdning liksom.
Nej. Det är inte bästa vilan heller att ha.
Nej, att man ligger i sängen och inte kan vila på sig när man sover liksom. Så det kändes ju hopplöst då typ. Men sen, jag vet inte, det släpptes den där lite 1-2 veckor innan, då det släppte i huvudet mer att nu blir det som det blir lite. Att först tänkte jag kan jag inte ens starta liksom. Men sen kom jag väl, kunde börja cykla lite och sen bara, jag kommer i alla fall kunna köra. Så ja, kanske jag kan ja, försöka ta en medalj liksom, eller vara med och köra om det lite i alla fall, men kanske inte som jag hade tänkt innan. Men då vet jag inte om det liksom, släppte lite så liksom, för jag kände inte direkt någon press eller något sånt. Så det kanske var lite skönt på det sättet.
Nedsläpp Örebro är podden för dig som inte får nog av hockey. Vi analyserar matcherna, nyheterna och snackisarna runt Örebro Hockey. Du kommer ju med ett riktigt scoop här.
Ja,
det är stark start det här nu. Dessutom rotar vi i arkiven och tar reda på vad som hände med gamla profiler som passerat genom klubbens historia.
Jag ser ju här när jag går in på Elite Prospects att han lämnade ju efter halva säsongen där också. Så att,
Det finns på Spotify. Lyssna och prenumerera på Nedsläpp Örebro.
Ja, det kanske var som ledarna sa det. Det kanske var ett framgångsrecept ändå.
Ja, men det var ju nästan lite så i efterhand. Men just där och då var det ju mer. Då var jag mer sur när de sa så.
Ja. Men vad betyder det lite mer för att du hade haft den här strulet innan liksom, när du väl stod där och fick ta emot guldet?
Väl, då hade jag nog glömt bort det där strulet. Men i efterhand så kan man väl tänka att man vet att även om man har lite motgång liksom även nära så där nära inpå liksom, så kan det kan gå ändå liksom. Man ska väl inte ge upp liksom.
Mm. Men kraschar du utsätter du inte för nu när du bara kör tempo utan det.
Nej.
Förhoppningsvis. det är väl mer
jag hoppas väl i alla fall, men nej, det kan väl hända, men det är ju mer.
Man är mycket mer utsatt i en klunga måste man.
Det är större risk i en klunga.
Mm. Efter SM-guldet så blev du uttagen till EM i Tyskland också. Jag vet att jag pratade med dig direkt efter SM-loppet och då sa jag det. Det blir inget internationellt mästerskap nu och det trodde du inte på då?
Nej.
Trots
guldet? Jag vet inte. Jag hade väl kanske inte tänkt på det heller. Liksom. Mm. Det var inte det som var det jag hade tänkt på i första hand. Men sen samtidigt efter jag vann SM där 2020 körde jag ju EM i U23-klassen. Då.
Mm.
Och det var ju ganska nära in på SM där också så. Men jag hade inte tänkt då liksom att det skulle bli EM där i München då, förra året.
Mm. Men det blev det, och det blev en 11:e plats. Det var Sveriges näst bästa placering på det EM:et efter Emilia Fahlin som var 8 i damernas linjelopp där. En riktigt bra placering.
Ja, det var jag heller inte inställd på liksom, för det tyckte jag var otroligt bra själv också. Mm. Så det trodde jag väl inte, speciellt inte under själva loppet, och när jag körde så var jag då i kapkörd av han som startade bakom mig.
Mm.
När det var några kilometer kvar, eller jag visste att liksom från startlistan dagen innan visste jag att han startade efter mig, han är bra liksom, han är bra på tempo. Så jag visste att han kanske skulle checka, men det var 1,5 minut mellan, tror jag.
Mm.
Så, men sen tog det ändå, det var 25 kilometer tror jag i München. Så det tog ändå lång tid tyckte jag innan några motorcyklar eller någonting kom och körde om mig. Liksom.
Mm.
Men sen när det var väl 1-2 kilometer kvar, då körde han om mig precis i slutet. Så då blir man ju lite uppgiven ändå. Då tänker man bara, det var inte bra. Liksom.
Mm. Men det var någon av de här schweizarna som var 1-2 där?
Ja, det var ju då han som... Han var kanske inte största favoriten då, schweizaren då. Men han, det var han som vann sen, ja, som hade kört om mig. Ja, precis.
Mm.
Så det var ju han som vann då som körde om mig. Så det vart ju... 1,5 minut typ efter honom då. Så det var inte dåligt.
Nej, det hade ju varit tufft om det hade varit den som var slutat på 10:e plats i tävlingen.
Ja, då hade det inte varit lika bra. Men eftersom att han vann så hade han kört på liksom.
Exakt. Så det var
ju överraskande. Jag fick där direkt efter mål då, så gick jag väl tillbaka till det. Vi hade våra saker på vår buss och sånt. Så hade jag sett på mobilen då, att någon hade skrivit liksom grattis till 11:e plats typ. Mm. Jag bara, oj, det var ju... Jag trodde inte de heller, de förbundskaptenerna som var med, och de var väl också lite överraskade.
Ja.
Men det var ju ett bra lopp, kändes det som. Det var ju otroligt varmt. Det var typ 30-35 grader typ.
Oh, fan.
Så det var ju supervarmt. Det var nog det varmaste jag har kört på ett tempo då. Men det var ju, man vart ju lyft typ. Det var ju värsta stämningen där i den lilla stånden som det var. Det var hur mycket folk som helst.
Mm.
Så det kändes typ som man körde i Tour de France eller någonting när man körde. Det var lite backigt liksom. Det var hur mycket folk som helst.
Mm.
Så det var ju väldigt coolt.
Ja, häftigt, häftigt. Och sen avslutade man säsongen med ytterligare ett stort tempolopp. Crono des Nations, uttalar man det kanske.
Ja.
I Frankrike i varje fall. Världens kanske mest klassiska tempolopp som går utanför Nantes i nordvästra Frankrike. 45 kilometer och ännu bättre startfält egentligen än EM.
Ja, precis. Det var ju fler nog som man kan säga som var ganska bra som var med där. Det var bra på EM också, men det var ännu fler nästan som var duktiga liksom, som var med där i Frankrike. Då. Så det var ju tufft. Plus att det var mitt längsta tempo nästan jag har kört också. Det var väl 45 kilometer, så det var ju, det blev långt.
Ja, ja. Tobias Foss som vann VM var med där till exempel. Han blev tvåa. Så det var ju toppklass liksom i världen.
Ja, det
och
var
där blev det 15:e.
Ja, så det, jag vet inte, det var väl också bra kanske, men kände väl sista milen var man ju krokig typ, när man, jag har ju kört mest, det mesta jag har kört de senaste åren har ju varit runt 3 mil liksom, så på det vet man ändå hur man ska lägga upp det, men där när det varit 1,5 mil extra så vart det, körde nog lite för hårt i början, så det var, fanns inte så jättemycket kvar i slutet tyvärr.
Mm.
Men ja,
det är en lärdom ändå.
Det var en lärdom och det var otroligt häftigt att få köra den tävlingen där de liksom hade spelat av typ en hel stad typ, och alla var bara där för den där tävlingen typ. Så det var väldigt coolt och en väldigt anrik tävling också.
Ja, häftigt. Och du slog ju en hel del bra namn trots allt.
Ja,
det var,
ja,
så det att du var... gjorde en dålig tävling.
Nej, jag slog väl en del bra liksom, men man vill ju alltid vara bättre, så är det typ alltid på den. Man är inte aldrig nöjd.
Mm. Om man är på den nivån som du är, 11 på EM och 15 på en sån här stor tävling. Hur mycket krävs det för att något stort team ska vara intresserade av en tempocyklist?
Ja, bra fråga. Men det finns väl inte något jättebra svar heller. Det handlar mycket om vilka kontakter man har också och vad man har för kontakt med de stora lagen. Liksom. Men samtidigt så behöver man nog ha bra resultat på linjeloppen också, skulle jag säga.
Det är så. Det är, oavsett hur bra det är på tempo.
Ja, eller kanske inte oavsett, men det är viktigt också. Ett visst tempo är väl viktigt också, men den största satsningen görs ju egentligen på linjelopp.
Mm. För det Motala-laget du körde med förra året, de är så kallat kontinentellag.
Ja.
Det är väl tredje nivån egentligen inom internationell cykel. Och sen finns det World Tour och Pro Tour som är över där. Och där lever man på sin cykel på ett annat sätt.
Ja, det är ju lite annorlunda. Det är väl att man kan leva på det och sen... Ja, det är mer tävlingar och mer tävlingar internationellt. Liksom. Mm. Man, de kör ju mycket mer stora tävlingar. Så Motala körde ju en del internationellt förra året, men de två högre nivåerna där kör ju de stora tävlingarna som Tour de France och de stora tävlingarna utomlands.
Exakt. Och i Motala, på den nivån, där har man i princip ingen lön från laget heller?
Nej, nej, det har vi inte.
Vad får man? Hur lever man?
Ja, jag lever hemma hos mamma och pappa.
Det är så.
Så det är väl lite det också som gör att det är svårt att fortsätta någon hel hjärtad satsning. Jag har gjort det ändå, bara tränat egentligen i några år, men visst.
Men du får cyklar och sådär, ja, jag behöver... och grejer och resor av laget. Men,
ja, ja.
Men din vanliga vardag får du finansiera själv liksom.
Ja, ja. Så är det.
Det är tufft.
Det är väl svårt liksom, om man ska ha någon långsiktig satsning liksom, att göra det på det sättet.
Mm.
Men ja, jag vet inte, jag har väl också varit lite bortskämd så att jag har kunnat gjort det eftersom att jag har gjort det hemma. Då. Men det har väl också lagt grunden till att jag har kunnat träna på det sättet jag har gjort och ja, kommit dit jag har kommit egentligen.
Mm. Man får leva lite på sina föräldrar helt enkelt.
Ja.
Mm. Vad är nästa steg sen då? Nu ska du satsa på tempo i år såklart, men om man liksom hade velat göra en helhjärtad satsning för att liksom ta nästa steg, vad hade man gjort då?
Ja, det är nu, jag vet inte riktigt nu, alltså, många liksom, av de som blir upptäckta från de större lagen är ju oftast lite yngre än nu liksom. Mm. De går ju nästan direkt från junioråldern till proffslagen liksom, så det gäller ju, alltså, det är ju stor konkurrens inom cykling i Europa, det är ju stor skillnad mot Sverige. Det gäller ju egentligen att börja prestera för de chanserna man får redan från början. Liksom.
Mm.
Och för att ta det steget och sen ja, hela tiden tävla de stora tävlingarna. Liksom, det måste man nästan göra, annars blir det svårt att kunna någon gång konkurrera med dem. Liksom.
Mm, mm. Det är svårt att vara en late bloomer i.
Ja, lite så är det faktiskt. Speciellt nu den senaste tiden har många liksom, blivit riktigt duktiga väldigt tidigt. Liksom. Mm. Så de bästa, liksom, de som vinner Tour de France liksom, nu och de senaste åren, de är ju typ lika gamla som mig nu.
Mm.
Så det är ju så det är. Liksom.
Mm. Och det här att vi i Sverige har svårt att få fram cyklister då. Nu är det klart, det är inte så stor sport bland ungdomar här. Det är inte så många som håller på. Men ändå känns det som i Danmark producerar de cyklister på löpande band. Liksom.
No,
vad kommer det säga att det är så?
Nej, det är en svår fråga. Men när man åker till Danmark och Norge och tävlar, liksom, då är det ju en annan klass.
Mm.
Det är ju stor skillnad mot en svensk tävling om man tävlar i Danmark eller Norge, så de har ju mycket större bredd liksom på eliten också, sen har de ju en högre topp också.
Mm.
Så jag vet inte, man måste ju för det första kanske få fler att börja tävla från en tidig ålder, och sen har de ju många, alltså Norge och Danmark har ju haft väldigt många bra cyklister de senaste 10 åren liksom, så det finns ju alltid förebilder och de som är riktigt duktiga liksom, som man kan se upp till.
Mm. Det är en annan kultur helt enkelt.
Ja, lite så är det, men Norge har ju gått ändå på senare tid blivit väldigt bra. Liksom. Men Danmark har väl haft lite längre tradition. Liksom.
Mm, mm. Du har en bror också, Jonathan, lillebror, som har blivit svensk mästare i tempo för juniorer tidigare. Nu är han ju senior också sedan ett par år. Han kör kvar i Motalas proffslag i år.
Ja, han kör kvar ett år till i alla fall. Men han hade lite tuff säsong förra året. Han tävlade inte så mycket. Han hade problem med någon slags post-covid eller liknande symptom.
Mm, mm.
Så han har haft lite problem senast.
Mm, mm. Men han är igång nu i alla fall.
Ja, han är igång och tränar lite, men de är ju nere med laget i Holland just nu och tävlar, men han är inte med där då, för han har haft lite problem med knät också, så han har lite tufft, men nu är han väl igång ganska bra.
Mm. Blir han ett hot på tempo SM?
Mm, ja, det är väl möjligt. Han körde väldigt starkt på tempo SM 2021, och när han körde sitt första år i senior, då kom han ju 4. Så han är ju duktig.
I fjol missade han.
Ja, i år, eller i fjol, och vart det ju inget då, men ja, han kunde inte tävla så mycket och träna så.
Ja, vi får se om han kommer tillbaka då och utmanar dig. Vilka tävlingar blir det du kör i år?
Som det ser ut just nu då, och det finns ju inte så jättemånga tempon då.
Nej.
Men det finns i alla fall ett tempo i april då, och så är Östgötatempot som jag har kört de senaste åren då, och sen ett tempo till i Varberg finns det i maj då, som jag också brukar köra.
Mm.
Och sen är det ju SM där i början av juni. Typ.
Mm.
Så det är väl typ det som är plan.
Mm. Och sen om det ska bli ett EM till, då vill du väl till att du tar ett SM-guld, misstänker jag.
Ja.
EM går i, vad heter det, i Belgien.
Jag tror jag inte.
Nej, helt... Nederländerna är dränt där.
Ja, för jag tror att de har flyttat lite på EM och VM, tror jag, så att de har bytt plats på EM och VM, tror jag. Så VM går i augusti och EM i september. Tror jag.
Precis.
Så det återstår att se. Först får man nog försöka se om det går att försvara SM-guldet.
Du är lika ödmjuk som förra året här när det kommer till.
Ja, nej, men om man inte vinner SM, då finns det inte så mycket att hämta på EM heller, tänker jag.
Nej. Man ska vara bäst i Sverige till att börja med i varje fall.
Ja, det tycker jag i alla fall.
Som du var inne på, det knyter väl ihop säcken med det här med varför det är svårt att komma ut som, trots att man är så duktig tempocyklist som du, och få ett kontrakt med de stora lagen. Det är väl att det finns så få tempolopp.
Ja.
För det är ju samma, det är inte bara i Sverige det är få tempolopp, utan det är väl kanske ännu mer internationellt. Det är ju inte... Det är väldigt få stora endagars tempon liksom. Det är det här Crono Destinations egentligen.
Ja, det är egentligen det som finns där i oktober. Sen kör de ju, en del tempolopp, men det är ju på etapploppen mest. Och dit kan jag ju inte, på de etapploppen och tempoloppen, de kan jag ju inte köra liksom, för där måste man ju köra i de största lagen.
Så precis.
Även om jag hade kanske kunnat, jag vet inte om man kan säga så, men om jag hade kunnat prestera något på ett sånt tempolopp, så spelar det inte någon roll liksom, för jag kan ju inte ens starta ett sånt tempolopp liksom, så
nej,
svårt att veta.
Exakt så, och då räcker det ju liksom inte att du tar medalj på EM ens, för det är ju andra saker som krävs för att få komma och köra en stor tour liksom.
Ja, visst, men visst, om man hade tagit en medalj på EM liksom, då kanske, men det är ju, känns som det är ganska långt bort ifrån också.
Men det sa du om SM-guldet också 2019. Så.
Ja, vi får se då.
Vi får se hur det går i år. Du, jag brukar avsluta podden med att fråga, vad ska du träna idag?
Ja, idag får det nog bli... Ja, kanske ska slå till med lite tempocykling idag då. Om det passar. Det är ju, har jag ju sagt nu att man ska träna mycket tempo, så då får jag väl göra det också.
Ja. Och när du kör tempo så bombar du på... fullt, eller kan du köra lugnare pass på tempo?
Nej, jag brukar inte köra på, i alla fall inte som jag gör på tävling liksom. Det är svårt att träna så om man tränar ute liksom, det blir lite farligt nästan. Det går ju, om det går så fort liksom, så det blir mer kanske lugnt då, eller kanske att man kör på lite liksom, på någon.
De allra värsta intervallerna, de kör du på trainern istället eller?
Ja, eller så kör jag dem på den andra cykeln lite, eller så kör jag väl ibland på tempocykeln, som förra året liksom, körde jag en del träningstempon liksom, som går med en klubb i Motala som vi körde lite med lite ungdomar där liksom, så man kan komma och köra lite på kvällen då, på en väg där det inte är så mycket bilar. Så man kan testa lite, det var ju, är ju ganska bra, för alltså, det blir ju ganska likt som en tävling då som man inte kör.
Precis, det måste vara viktigt att få träna lite som man.
Ja, det är ju liksom också med känner hur det känns, men sen också lite hur det känns att förbereda sig för liksom, för det är också viktigt, typ själva uppladdningen, exakt vad man gör en timme innan loppet också liksom.
Så allt ska, ja, det ska bli en rutin av alltihop liksom.
Ja, det var så lite som tanken var med att köra lite sådana träningstempon förra året, att man kan, så man inte kommer där på tävlingsdagen liksom och bara, vad ska jag göra nu liksom, då hade jag liksom en rutin som exakt var det här följer då, och det har varit väldigt viktigt.
Och det är uppvärmning och alltihop så här liksom.
Ja, uppvärmning, och sen man kör ju med lite andra kläder och sånt också liksom, med skoöverdrag och sånt som är lite bökigt att ta på, speciellt om man är stressad typ. Så man kan ha en rutin för hur man ska göra liksom, då kan man spara en del stress i alla fall.
All right, ja, men då får det bli en tur på tempohojen idag, vi säger så.
Ja, det får
du. Tack så mycket för att du gästade podden, Jakob Ahlsson.
Tack själv.
Och podden, den är givetvis tillbaka nästa torsdag.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Ingo firar 10 år av låga priser, och det ska firas ordentligt. Registrera dig i appen så att du inte missar allt det roliga. Ingo, kom längre för pengarna.